Välkommen till Träning utan trams. En podcast där varje vecka ger dig ofiltrerade insikter och principer för att bemästra kost, träning och mindset så att du kan lyckas bättre i jakten på en hälsosammare kropp med mindre fett och mer muskler. Mitt namn är Jonathan Fogelberg. Jag är entreprenör och online coach som har hjälpt över 3000 personer till en snyggare spegelbild och bättre hälsa. Att jag har startat denna podcast är för att otroligt många människor där ute är feta, ohälsosamma och otränade. De flesta är det på grund av okunskap och jag vill inte att du som lyssnar på den här podden ska vara en av dem. Så tack för att du vill spendera några minuter av din tid här med mig idag. Nu kör vi. Och med det så vill jag hälsa dig varmt välkommen till episod 48 av den här podcasten. Och idag blir det frågor och svar. Lyssnarfrågor eller följarfrågor kanske passar bättre. Jag lutar på min Instagram för några dagar sedan och bad om frågor jag skulle svara på från er. Av den simpla anledningen att vi har snart kört 50 avsnitt här. De två Q&A-avsnitten vi har haft ligger båda topp 10 om man ser till hur många lyssningar de har. Så uppenbart finns det ett stort intresse för den här typen av avsnitt och de verkar uppskattade, så därför kör vi ett till. Och jag tänker vi ska inte dra ut på det alldeles för länge utan vi går rakt in på frågorna. Jag kommer ge min syn på det, mina åsikter, mina erfarenheter som alltid i den här podcasten. Det är mina åsikter, jag står för dem, man får gilla dem, man får hata dem. Det spelar inte mig någon roll för jag står för samma åsikter oavsett. Och först ut där, första frågan, kanske lite kontroversiell, tror många i alla fall. Vad är din syn på CrossFit från Johansson Mackan? Och jag ska tillägga, Johansson Mackan var inte den enda som ställde liknande frågor vad jag tycker om CrossFit, hur min syn är på CrossFit, CrossFit som träningsform. Så jag tänkte att det blir ett lite övergripande svar här. Men först och främst, atleter som tränar och tävlar på hög nivå inom CrossFit har jag otrolig respekt för. De är otroligt vältränade, allround-tränade och väldigt, väldigt imponerande. Har jag själv kört CrossFit? Ja, jag var lite vilsen när jag bestämde mig och verkligen sa till mig själv officiellt att nu ska jag aldrig mer tävla i bodybuilding. That's it, jag är klar, nästa fas i livet får börja. Då visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Jag började typ mitt golfspelande igen. Testa CrossFit ett par pass, men skadade mig till pass 2 eller 3. Så det bekräftar egentligen allt, alla fördomar jag hade om CrossFit, att man bara skadar sig. Och det är väl lite så. CrossFitter vill ogärna erkänna det. Jag har hjälpt många CrossFitter genom åren. De dras mot otroligt mycket skador. Jag känner på naprapater och sjukgymnaster som säger precis samma sak, att det är en stor inkomstkälla för dem. Det är just CrossFit-atleter. Och så här, jag tror inte överlag att de som springer ner dörrarna hos naprapater och sjukgymnaster kanske är de som är bäst i CrossFit. För att jag tror de hanterar alla moment väldigt, väldigt mycket bättre än gemene man. Men för gemene man så tror jag inte det är en så bra träningsform. Eller träningsformen är, du blir vältränad av dem, du gör rätt och gör korrekt. Men jag tror inte man ska köra CrossFit om man inte har så mycket gymbana. För det är otroligt skadedrabbat. Och jag tror om man hade gjort om CrossFit, man hade backat bandet 15-20 år när nu det här kom upp. Så hade det varit betydligt säkrare om man tagit bort ryck och stöt som är otroligt teknikkrävande. Det är liksom från start otroligt teknikkrävande med de övningarna. Lägger du där till att du ska göra det med hög puls, utmattad, i någon form av cirkelträning, så är det som bäddat för skador. Jag tror där fallerar CrossFit för många. För att det ska göras på tid. Och för att vinna tid så får du i många fall offra lite på utförandet kanske. Speciellt om du inte är så duktig sedan tidigare på utförandet. Om det inte sitter inpräntat i ryggmärgen hur du ska göra en viss rörelse, ett visst moment. Och så helt plötsligt så blir det lite stress på att du blir påhejad. Du tränar ofta i grupp och du vill liksom pressa dig själv hela vägen. Det är jättebra att man pressar sig själv. Men när det sker på bekostnad av teknik så är det som bäddat för skador. Så det är många åsikter om CrossFit. Sen har jag väl lite sitt av liv, så jag bodybuildar också. Och då går väl ungefär så här bland kroppsbyggare och andra styrkesporter. Att CrossFit är för styrkesporterna vad mångkamp är för friidrott. Det är liksom, du är en medelmåtta på det mesta och då passar CrossFit ganska bra om du vill tävla i det. Det är fler prestationsmässigt misslyckade atleter som går från styrkelyft eller tyngdlyftning eller bodybuilding fitness till CrossFit än tvärtom. Och då säger man alltid det för att man vill ha prestationsmoment, för att man klarar inte av det andra. Kontroversiell åsikt som gammal bodybuilder, jag kommer inte tillbaka med 100%, men det ligger nog lite sanning i den då. Så det är väl min stora syn på CrossFit. Nästa fråga. Hur skulle du lägga upp en 4-dagarsplit för muskeltillväxt från grannby? Först ut, det finns ingen magi i splittar. Det kommer många frågor om just splittar. Jag tänker faktiskt att jag ska göra ett helt avsnitt om just träningssplittar. Hur man kan splitta kroppen, hur man kan dela upp det. Men det finns ingen supermagi i hur du splittar kroppen. Magin ligger i hur du tränar dina muskler per pass. vilken volym du utsätter dem för, vilken intensitet du utsätter dem för. Och det handlar liksom i stora drag om antal set per vecka, och det styrs beroende på vad du har för fokus i din träning och din återhämtningsförmåga. Det finns många som kör till exempel biceps och rygg, eller de kör rygg och sen biceps efter ryggpasset. Och då kan man argumentera för att det är bra för att biceps är med och assisterar under ryggpasset och är aktivt under det passet. Medan de som är av en annan åsikt säger att när biceps ska köras för sig, för att kör du det efter ett bicepspass så är du inte 100% fräsch i muskeln. Så att de här argumenten går fram och tillbaka. Det finns väl egentligen inte rätt och fel. Det gäller att hitta något man trivs med, något man gillar. Så det stora hela när det kommer till träningssplit, glöm, alltså fokusera inte så mycket på vilka muskelgrupper som körs ihop, utan fokusera på total träningsvolym och antal set per muskel per vecka. Det är vad som avgör. Men som sagt, jag spelar in ett helt avsnitt framåt om vilka olika träningssplit som finns, vilka jag har testat, vilka det jag personligen trivs bäst med och vilka jag trivs sämst med. Men sluta tro att det finns någon supermagi i splitten. Okej, om jag byter coach kanske jag får en annan split, eller min kompis har bättre resultat än mig för han har en annan split. Det är inte vilka muskelgrupper du kör ihop som avgör det, hur du tränar dina muskler, med vilken volym, med vilken intensitet, hur hårt du tränar. Änt om du kör biceps och axlar ihop eller biceps och rygg ihop. Det spelar mindre roll. Nästa fråga här. Var går gränsen för träning vid sjukdom när man frisk nog att börja köra igen? Från Nicky187. Och det vill jag belysa här från start att jag är ingen läkare. Jag kommer bara svara för vad jag själv gör. Man kan ta det rådet eller kan man inte ta det rådet. Jag rekommenderar ingen att göra så här, utan man får göra som man själv vill. Men för egen del så har jag alltid sett en röd flagga för att träna med halsont eller träna med feber. Det där är min no-go-zone. Jag vet att det finns de som tränar med lite feber i kroppen. Jag har aldrig gjort det. Jag tycker inte man ska göra det. Jag kommer aldrig göra det. Så det är väl när man ska sluta träna, så att säga. Du är inne i bra träningsflow, sen känner du att du börjar bli lite krasslig. Har du snuva? Jag har alltid tränat med lite snuva, lite förkylning. Så fort jag har ont i halsen eller så fort jag har feber, no go. Sen finns det också en aspekt när man väl ska komma igång igen efter träning. Och där har jag alltid personligen låtit pulsen avgöra. Jag har testat på morgonen kanske. Nu går jag ut och går en rask promenad. Om man känner att pulsen sticker iväg då och den slår orimligt mycket i förhållande till vilken aktivitet du gör, så är jag alltid fortsatt vila. Så fram tills dess att jag kan gå en powerwalk i högt tempo utan att pulsen sticker, så har jag hållit mig från gymmet. Och när du väl kan trycka på en powerwalk utan att pulsen sticker, då kan du också träna styrketräning utan att pulsen sticker och ha bra pass. Det är hur jag har resonerat genom alla år. Om det är rätt eller fel, det vet jag inte, men det har servat mig väldigt väl. Nästa fråga kommer från Kajsa Johansson. Vad är det som gör att vegoprotein inte är lika bra som till exempel kött? Först och främst så har vegetariska och veganska proteinkällor sämre biotillgänglighet. Vad det innebär, det är att kroppen inte kan tillgodogöra sig aminosyrorna från proteinet lika bra. Det vill säga man får inte ut maximalt av det. Sen ska man också nämna här att det finns inga naturliga veganska proteinkällor som inte innehåller mer kalorier från fett eller kolhydrater. Och när man också kollar på protein så kollar man att det finns 9 essentiella aminosyror som ett protein behöver innehålla för att det ska klassas som fullvärdigt. Och om vi kollar på de så kallade proteinkällorna som är veganska, som innehåller alla 9 aminosyror, det är som sagt... Veganer kallar det här proteinkällor. Jag kallar det något annat. Jag ska förklara varför. Om vi börjar först och främst så finns det en vegansk så kallad proteinkälla som heter quinoa. I quinoa per 100 gram så har du 14 gram protein och du har 64 gram kolhydrater. Ganska uppenbart i min värld att det där är en kolhydratkälla när du har 64 gram per 100. 64% är kolhydrater. Men där kan du få i dig vegansk fullvärdigt protein från quinoa. Men du får i dig, snabb huvudräkning här, 4 gånger så mycket kolhydrater per gram protein. Nästa veganska proteinkälla som anses fullvärdig, det är sojabönor. Värt att nämna där att 44% av kalorierna är från fett. Det är en fettkälla, inget annat. Sen har vi bovete. Där har vi per 100 gram 13 gram protein, 71 gram kolhydrater. Så återigen, du får i dig massvis mycket mer kolhydrater än vad du får i dig protein. Så att kalla den proteinkälla... Nej, jag är inte riktigt med på det. Vi drar ett exempel till bara för att. Kikärtor. Många som säger, men det är mycket protein. Ja, det är nästan lika mycket protein per 100 gram som kycklingfilé. Det har 19 gram protein per 100 gram. Men det har 61 gram kolhydrater. Så jag hoppas ni förstår här att det finns inga riktiga veganska proteinkällor naturliga som inte innehåller mer kalorier från kolhydrater eller fett. That's it. Så att när man ser veganer sitta kolhydratsladda för de äter alltså kikärtor eller någonting ihop med ris. Alltså de mular bara i sig kolhydrater. Det är jättesvårt att hålla en vettig kost på veganska livsmedel som är just naturliga. Och sen ska man också tillägga så att det inte bara det, utan sen är det som jag sa, biotillgängligheten. Detta mäts med något som man kallar Diaz score. Så om ni slår in på Google, D-I-A-A-S, Diaz med två A, score, S-C-O-R-E, och sen mellanslag, protein. Så kommer ni se spalter, hur väl kroppen tar upp alla proteiner, eller proteinkällor. Och då ser ni också att animaliska proteinkällor är fullkomligt överlägsna. Det är inte ens en match. Och när ni ser det så vet ni också att de veganska proteinkällor som står med där är antingen kolhydratkällor eller fettkällor. Så att that's it. Det är därför det är liksom, det är att kämpa i motvind och uppförsbacke och försöka bygga maximalt med muskler med naturliga veganska proteinkällor. Nästa fråga från Linus T87. Varför tar kroppen en del av muskelmassan när man går ner i vikt? Jag antar du menar att man förlorar lite muskelmassa här, Linus. Och det behöver man inte göra. Om man tränar väldigt hårt, man har en korrekt kost med tillräckligt intag av protein, så är det absolut ingen självklarhet att kroppen kommer att bränna muskler. Men i de fallen det sker så är det för att man inte tränar tillräckligt hårt, man tar tillräckligt mycket protein, och då känner kroppen att den kan göra sig av med muskler. För muskler kräver energi. Muskelmassa kräver energi. Fettmassa på kroppen är lagrad energi. Så om kroppen hamnar i ett läge där den får mindre mat än tillräckligt, så försöker den vara energibesparande. Vilket innebär att den gör sig av med saker som kräver energi. Och då ryker lite muskler oftast. Detta undviker du dock genom att träna så pass hårt så du skickar signaler till kroppen att den inser att nej, jag kan inte göra mig av med muskler för jag behöver dem av den, med tanke på den stressen jag utsätts för. Men i de fallen det sker så är det helt enkelt för att kroppen försöker vara energibesparande. För att muskler kräver energi, kroppsfett är lagrad energi. Då är det liksom, ska vi spara på energi så måste vi också dra bort saker som kräver energi. Nästa fråga från U-Svensdotter, oklart. Hur skulle du äta om du åkte på semester en vecka? Svaret är inte särskilt olikt än vad jag gör nu. Tilläggas ska kanske också att jag inte vet senast jag hade semester eller var på en semester i syfte att enbart ha semester. Jag reser otroligt mycket mer än de flesta, men jag jobbar alltid också. Så hur löser man det? Man bor på Airbnb eller lägenhetshotell. Det finns otroliga Airbnb. Och det finns otroliga lägenhetshotell världen över. Det finns inga ursäkter. Så att är det så att träning är en stor del av ditt liv och du tycker det är väldigt viktigt och du känner fördelarna med att äta vettigt och du mår bättre av det helt enkelt, så sätter man lite krokben på sig själv om man drar en all inclusive. Jag kan bara prata för mig själv, men jag mår inte bra om jag äter dålig mat en hel vecka. Och hur undviker man det? Jo, man tar ansvar för situationen och ser till i förebyggande syfte helt enkelt boka ett boende där du kan styra din egen mat. Så boka ett Airbnb eller boka ett lägenhetshotell, så kan du hålla din kost och sen kan du såklart gå ut och äta en gång om dagen om du vill det på kvällen. Men att vara helt utan mat som man brukar äta en hel vecka, det skulle jag aldrig göra mot mig själv. Med respekt för mig själv, mitt mående och med dem runt omkring mig. För jag blir inte en supermänniska om jag inte får äta vettigt, om jag äter dålig mat. Så att, det handlar bara om att ta ansvar. Jag skulle inte åkt iväg en vecka utan tillgång till att kunna styra maten som jag vill. Nästa fråga från Jesse Jonstorp. Vad gör man för att inte falla för kvällsfika? Blir så sugen på något gott att tugga på? Det här är väldigt enkelt, Jesse. Du biter ihop. That's it. Du äter inte vad du är sugen på bara för att du känner för att äta något. Istället ifrågasätt, gynnar det här mig? Om jag äter den här kvällsfikan, gynnar det mig? Ifrågasätt, ta den här kvällsfikan mig närmare mitt mål jag har. Fråga också, på lång sikt, kommer det här få mig att må bättre? Kommer det här få min kropp att må bättre att trycka i mig den här kvällsfikan som jag är sugen på? Och ifrågasätt också, är jag beredd att ta resultaten och effekten av att äta den här kvällsfikan? Om du inte är det så är det bara bita ihop. Jag tycker att vi måste sluta agera så känslomässigt hela tiden. Jag är uttråkad, jag äter. Nej, det är synd om mig, jag äter. Nej, jag är sugen. Jag vill ha en belöning, jag har varit duktig. Nej, ät inte på grund av känslor. Det är största anledningen till att folk har för mycket fett på kroppen. Man mular någonting i sig så fort man bara känner för det. Sluta ät efter känslor. Använd logik här. Är detta något som är bra för mig? Nej, ät det inte. Gynnar detta mig? Nej, nej, ät det inte. Finns det fördelar för mig att äta detta? Nej, det låter inte som kvällsfika innebär några fördelar för dig. Så sluta agera efter känslor. Människor som agerar och äter efter känslor är också människor som har alldeles för mycket fett på kroppen. Använd logik, se till att få i dig det du ska, that's it. När du får i dig det, då är du klar för dagen. Och sen har vi nästa fråga här från Jonas Sandström. I vilket stadium bör man bygga eller dieta enligt mig? Är det lönlöst att satsa på muskelbygge vid 15% kroppsfett? Först ut, är det lönlöst? Nej, det är klart du kan bygga muskler om du ligger på 15% kroppsfett. Är det svårare? Ja. Är det onödigt? Jag tycker så av den anledningen att ska man bygga muskler, så har vi varit inne på tidigare den här podden, att då måste du äta ett överskott av kalorier. Det vill säga du måste fida mer kalorier än din kropp förbrukar. Då har vi kalorier nog för att bygga muskler också. Men att äta på ett överskott och tro att man kan tajma överskottet så perfekt att enbart blir till muskler är väldigt naivt och väldigt omöjligt. Jag vet ingen så här långt som har lyckats med det. Utan ska man bygga muskelmassa på ett rent naturligt sätt så kommer man också behöva lägga på sig fett under perioden. Och om man redan är fet och börjar trycka i sig mer kalorier för att bygga muskler så kommer man bli ännu fetare också på kuppen, så klart kommer du få muskler. Men dieten framåt när du ska bli av med det här är otroligt lång. Och sen är det också så här att om man tar sig i bättre form, man kommer ner till en bra form och därifrån börjar bygga sen, så svarar kroppen bättre också för man har bättre känslighet för näringsämnen och så vidare. Man kan säga så här, om man ligger på 15% kroppsfett eller på en kroppsfettprocent där du inte ser dina magrutor, framförallt som man, så är det väldigt, väldigt svårt att bygga muskler på kroppen, är inte så känslig mot näringsämnen. Så ska vi sätta upp en regel här så skulle jag sagt, som man, om du inte ser dina magrutor så är det inte läge för dig att försöka bygga muskler. Ta bort allt fluff direkt. Såvida det inte finns en mer genomtänkt anledning till varför du vill bygga muskler just nu. Att det finns liksom, jag ska dieta om 8 månader istället. Att det finns något i planen. Att det finns ett bestämt datum, 1,5 år fram som du ska tajma. Men om du inte riktigt vet vad du ska göra just nu. Du inte har något stort mål framåt. Ta bort allt fluff. Se till att du ser dina magrutor. När du ser dina magrutor, då är det dags att dieta. Eller då kan du börja bygga. Och sen har vi en fråga från Hanky Tank. Är det bara onödigt eller rent av negativt att köra för långa pass med för många övningar? Det är både onödigt och negativt. Först ut så, vi vill bara in på gymmet för att stimulera. Det är bara in och ut. Gör vad som måste göras. Där inne, det du gör på gymmet, det är bara att stimulera musklerna. Det du gör när du stimulerar musklerna kan man enkelt förklara som att du skickar signaler till kroppen om vad den behöver göra. Om den känner den blir stressad, den utsätts för stress med alla vikter du använder, så skickar du då signal till, och okej, vi måste bygga oss starkare, vi måste bygga oss större. Det är så vi bygger muskler. Att bara spendera massa tid i gymmet och mata på set efter set efter set och vara flera timmar är kontraproduktivt. Det finns väldigt få som kan återhämta sig från det. Så att det, om du inte kan återhämta dig från den träningen du gör, så får du heller inga resultat från den träningen du gör. Så att, svar på din fråga här, Hanky Tank. Jävla namn heter Hanky Tank. Är det bara onödigt eller rent av negativt? Det är både onödigt och rent av negativt. Gör inte mer, du måste in där, in och ut. Ju mindre tid du kan spendera där, ju bättre är du. Du ska bara in, stimulera, få kroppen att skicka signaler om vad den måste göra. Den ska fatta att den måste bygga muskler. Sen hem, ät, sov. Det är då du bygger muskler. Nästa fråga kommer från Jenna Altej och lyder: kan för mycket frukt förstöra hur lean man ser ut? Och enkelt svar på den frågan är väl ja, precis som allt annat i för mycket mängd kan förstöra hur lean du ser ut. Det handlar ju såklart om hur mycket kalorier du får i dig. Om du får i dig ett överskott av kalorier från frukt eller du får i dig det från, vad vet jag, tonfisk, det blir mycket svårare. Men låt säga, ett överskott kommer innebära att du lägger på dig fett och då ser man mindre lean ut. Så ja, för mycket av vad som helst kommer innebära att du ser mindre lean ut. Vad som också kan vara värt att nämna här när det kommer till frukt är att man ska veta att frukt kan bara lagras som glykogen, alltså glykogen är kolhydraternas lagringsform. Det heter så när det lagras i kroppen. Kolhydrater blir till glykogen kan man säga. Det kan bara lagras i levern när det kommer från frukt. Det vill säga det är inget du kan dra nytta av. Du kan annars lagra väldigt mycket kolhydrater i musklerna som muskelglykogen. Låt säga att du äter ris, havre och så vidare. Det lagras i musklerna också. Men det som du äter från frukt lagras i levern. Du kan inte tillgodogöra dig det när du tränar. Så att, skulle inte säga att klart du ska äta frukt och frukt har jättemånga fördelar. Frukt är inte på något sätt dåligt, inte det jag säger. Men majoriteten av dina kolhydrater bör inte komma från frukt. För du kan inte tillgodogöra dig den energin du får under träningen på samma sätt. Och sen nästa fråga från Milla Mi 83. Det är min klient Camilla här som nästan kastar mig under bussen. Jag får akta mig vad jag svarar här. Men hur mycket ska man väga i förhållande till sin längd? Först så får man diskutera ska och ska. Vad är målet och vad är det som avgör det? Det är såklart jättesvårt. Och sen sitta här också och säga vad en kvinna ska väga i förhållande till sin längd. Det är ungefär som att göra socialt självmord eller självmord på sociala medier. Då kommer jag få en arg vänsterfeminist efter mig. Så jag väljer att svara för män. Jag blir lite lugnare så kan jag skicka ett svar till dig i appen Camilla vad en rimlig vikt borde vara. Som jag anser i alla fall, min åsikt. Men för män har jag inga problem att kasta dem under bussen. Om du som man tar din längd minus 100 och du där har magrutor så anser jag att du är vältränad. Så är du 1,80 så ska du på 80 kilo ha väldigt tydliga magrutor. Då tycker du är okej tränad. Om du tar din längd minus 90 och där har tydliga magrutor, då börjar man se rätt bitig ut. Och tar du din längd minus 80 och du där har riktiga magrutor, då är du så pass grov att du kan ställa upp i en tävling. Så att där har du väl vältränad, längden minus 100 med magrutor. Skulle se bitig ut så folk börjar vända sig om och tänka, oh, den där killen tränar. Längden är minus 90 och där ska du ha magrutor. Och sen ska du överväga om du är grov nog för att ställa upp en tävling, då ska du ha magrutor på din längd minus 80. För kvinnor är inte den formen detsamma, och jag väljer som sagt inte säga den formen jag brukar resonera med mina klienter om. Den tenderar alltid, oavsett om man säger vikt eller kalorier, när det kommer kvinnor på tal så kommer varenda jävla feminist efter en och då orkar inte. Så jag svarar dig med det i appen Camilla. Men där är i alla fall svaren för män. Så att har du inte magrutor på längden minus 100, då tycker inte jag att du är muskulärt vältränad. Sen kan du säkert vara en jättebra löpare, men du ser inte vältränad ut i gemene mans ögon. Ska vi se. Ska vi ta några frågor till? Jag tänker vi tar en till. Från B.C. Gustafsson. Ska man träna den svaga muskeln först i sitt pass? Och jag antar vi med svaga muskeln här alltså mena den muskel som är lite mindre utvecklad än övriga muskelgrupper. Man har ofta vad man kallar släpande muskelgrupper. Det känner ni säkert igen. Kanske är det så att ni har jättelätt för rygg men ni har jättesvårt för axlar, eller tvärtom. Ni har lätt för axlar så ni har jättesvårt för att hela armarna, eller framsida ben är större än baksida ben. Man har ofta ett par muskelgrupper som är lite sämre eller lite svårare att utveckla. Man har ett par muskelgrupper där man får till det ganska väl och de är betydligt enklare att utveckla. Och här är det därför en god idé, precis som B.C. Gustafsson säger, att träna det först i passet. Träna den delen av muskeln eller den muskelgruppen som är släpande först i passen. För då är du fräsch och du har som mest energi och du kan troligtvis prestera som bäst. Och det är också, om vi backar det här bandet med träning, fitness, allt det här typ 15 år. 10 år kanske bara, innan bikini fitness kom in i bilden. Då hade alla värdelösa hamstrings. Av den anledningen att alla bara bombade på med benträning. Och det var bara framsida ben, framsida ben, framsida ben. Sen sist ut, sist i passet, gjorde man ett par set låkor. Det var en av dem. Sen kom bikini fitness in i bilden och då började folk träna enbart baksida bältpass. Och då började bygga också hänga på och utvecklingen för hamstrings överlag har varit sensationell om man ser till folk som tävlar de senaste 10 åren. Nu tar folk baksida ben på allvar. Innan var det en underutvecklad muskelgrupp för väldigt, väldigt många av den anledningen. Man tränade sist i passet när man var som tröttast och man gav inte riktigt mycket fokus. Så att det du tränar först i passet bör vara det du vill ha mest fokus på. That's it. Så det är en väldigt god idé. Du har helt rätt, B.C. Gustafsson. Du är inne på rätt spår. Sen har vi två frågor här om kosttillskott också. Den första är från The Show Business och lyder: kommer ni att släppa ett isolat och är det att föredra? Nu antar jag att du menar oss som, eller ni som i Optimized Nutrition. Och nu vill jag belysa att det här svaret jag ger här, det är jag talar för mig själv och inte för hela Optimize. Vi får se om vi kommer släppa det. Det vet jag inte. Jag personligen, min högst personliga åsikt, det är inte Optimize åsikt, det är min högst personliga åsikt, tycker att isolat är overkill för den absoluta majoriteten. Om du inte följer ett noga uträknat upplägg till punkt och pricka, så ser jag inte att det finns en anledning att du spenderar någon hundralapp mer per burk protein för att köpa isolat. För det man ska veta, det är samma pulver från början. Det går bara igenom ett par fler filtreringar. Så det är inte en annan typ av pulver. Det är bara filtrerat någon gång till så du får bort 2-3 gram kolhydrater och 1-2 gram fett mer. Men om du är en person som inte väger vad du stoppar i dig, så finns det ingen anledning, för då vet du inte hur mycket du får i dig av allt annat än någon. Och om du har ett kostupplägg och du är en ganska slarvig person som ska ha, låt säga där står 50 gram ris ska du ha, och sen så hamnar det 54 när du väger och du bara, fuck it, vi kör 54 idag. Redan där förstör du liksom effekten av att ha ett isolat. Så min högst personliga åsikt är att om du inte är väldigt nitisk, om du inte följer ett upplägg till punkt och pricka, så finns det ingen anledning för dig att ta isolat. Om du är nitisk med hur du gör allting, om du är väldigt noga med hur du väger och mäter allting, för all del, du kommer få ett par procent extra då av isolat. För att då har du så bra koll på allt. Men de få grammen det skiljer per 100 spelar ingen roll om du sköter allt annat. Men som sagt, det är mitt personliga svar. Kanske kommer vi släppa till slott, jag vet inte. Vi är 4 stycken som har med beslutat. Det kan vara att jag bland annat röstar 3 mot 1, det har hänt för. Och det är inget konstigt med det, utan så är det när man är 4 stycken som ska med bestämma. Och då kommer det ibland bli så att man har olika åsikt. Så kanske blir det 3 mot 1 vi släpper till slott, jag vet inte. Gör vi det så gör vi det. Just nu så finns inget planerat i alla fall. Så jag kan inte svara definitivt om vi kommer släppa eller inte. Och där tänker jag att vi sätter punkt för den här frågestunden för idag. Jag hoppas ni är nöjda med svaren. Är det så att du inte fick din fråga besvarad, så kan det vara så att den var konstigt ställd. Det var många frågor som var lite klurigt formulerade som jag inte riktigt förstod själv. Så tänk på det nästa gång. Vi kommer köra fler Q&As, men var tydliga med vad frågan faktiskt är. Hur som, jag uppskattar jättemycket att du lyssnar. Jag uppskattar ännu mer om du ger den här podcasten 5 stjärnor om du inte redan gjort det. Då hade jag blivit superglad. Tills nästa gång vi hörs, ha det bra. Och that's it för detta avsnittet. Jag hoppas du gillade det och fick med dig nya insikter som kan gynna dig i din träning. Om du gillar vad jag gör och du känner att tiden du lyssnat var väl spenderad, så gå in på iTunes, ge denna podcast 5 stjärnor och dela den med minst en person du tycker borde höra den. Om du vill komma i kontakt med mig, så gör du det enklast via Instagram på @jonathanfogelberg eller maila till mig på jonathan@coachef.se. Stort tack för att du lyssnade.